Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Det är jag som är Simon Radioapan Svensson. Jag tror att jag måste svära lite nu för jag ser fram emot dagens program så himla mycket. Helvete! Vad kul det här ska bli, för jag sitter här med Henrik Thorhammar och jag tänkte fråga honom vad han är för något egentligen. Varför han snuttifierar svensk debatt till ett barnprogram och varför han envisas med att vara kompis med alla politiker hela tiden. Och vad sa du? Vet du inte vem Henrik Thorhammar är? Nej du, okidoki, dokidoki. Okej, vad ska vi göra? Ja, vi gör väl så att jag berättar det för dig. Det gör jag så gärna, det är ingen fara. Henrik Thorhammar är en, jag vet inte riktigt vad han är, typ journalist kanske. Eller en sån som journalisterna skäms lite för att de inte är. Det vill säga att han har lite självdistans och lite humor. Man kan säga att han är någon som är både stor och liten samtidigt, för att alla i hela Sverige vet vem han är. Men ingen tar honom på allvar, så han får liksom inga riktiga jobb. Han har hamnat i det här facket för tramsig för att vara journalist, för tråkig för att vara komiker. Vad ska vi ha honom till? Har ni någon panel eller något? Där hade han passat perfekt. Kan han inte bara komma in och kommentera en löpsedel i 3 minuter för att leta upp lite? Det är så tråkigt med nyheter, men henne kan väl leta upp. Vi har ett morgonprogram på Aftonbladet, sa någon. Där vi redan har en seriös programledare. Vi behöver någon som lättar upp. Lättar upp en Aftonbladet-produktion. Då är man lättsam. Men annars är Thorhammars usp att han gör politik enkelt, lättfattligt. Oftast gör han det med knepet att jämföra allt med amerikanska tv-serier och filmer och att göra det på gullig dialekt. Ungefär så här kan det låta. Stefan Löfven är ungefär som Sherlock i Sherlock Holmes. Han löser problem. Så fattar alla precis hur Stefan Löfven är. Det ingen tänker på är att allt han säger är ingenting. Ingenting av vikt, säger han. Allt är helt meningslöst travel. Och det uppskattar jag, så därför tycker jag det ska bli himla kul när jag säger hej på dig, din gamla Petri-kompis. Hej, Thorhammar. Vad kul att du vill komma. Du, jag har ju kollat upp dig nu för första gången i mitt liv. Mm. Jag har känt bekant med dig i några år. Du har varit politiker. Mm. Riktig politiker. Började, var du en tramsig politiker också?
Nej, då allt,
var du liten då, kanske?
Allt innan 11 september, då var jag en allvarlig människa. Post 9/11, då var jag en flams och tramsa person. Inte helt sant förresten, men för jag tänker att jag har alltså 98 så satt jag invald någonstans i alla fall. Men jag var ju också så här ung, alltså elevrådsperson och sånt där, så att på ett sätt har jag ju varit sen jag var 12 år en sorts förtroendevald liten farbror.
Oj, och sen gjorde du liksom uppbrott mot dig själv, så att säga.
Väldigt mycket, någonstans.
Men det var en sån här hände? Var det samtidigt som du blev bög?
Det är så tråkigt, var det, ja. Det var för 100% så var det att det var 1995. Jag började färga håret då. Jag ser att vissa andra här nu har börjat färga håret nu. Jag känner, det kan man göra när man är 15 år. Jag gjorde detta och blev gay och sa, ja okej, okay, jag är en gay. Det här med att jag tycker om teater och inte kan någonting med sport. Det hade
aha, du låtsades lite innan var en riktig kar.
Men väldigt rädd, och det hela men det du slutade i var ju så här att jag kunde inte vara en riktig kar, så att då försökte jag bara bli väldigt grå och ha typ button down skjortor och mycket. Jag hade typ en grå tröja som jag tänkte så här, den var perfekt för ingen la märke till mig i den, så att det var alltid viktigt att den var liksom ren och så att man kunde ha på sig den på skolan.
Men det är
så
att ju helt mindblowing att du en gång i tiden varit alltså lite tystare kanske. Inte
båda delarna, för när man väl fick några kompisar, då blev det ändå så att alla bara, gud, det här var inte de, du vet, så här, saker som ens föräldrar berättar om en med när man var liten, att ja, du vet, när det är någon, säg att den också är besökt från typ Östergötland eller någonting så här, så att då kom det liksom grannbarnet in, eller det här besökande barnet in och sa och berättade för resten av de vuxna, gud vad han snackar alltså. Så var det typ. Och då var, så berättade man alltid det. Ja, då kom de dit, vet du, så kom det där barnet och pratade på så rolig dialekt och sa det där om dig, och det var så roligt att du men var
här,
liksom...
Ja, men så snacka så här mycket som du gör nu, det har du alltid gjort. Bara att du var inte lika knasig då. Du var mer tråkiga saker du sa.
Fast egentligen, den här dubbelheten, den kommer också typ 94-95. Det här med att försöka blanda populärkultur och vuxet tråkigt... Jag kan bjussa på detta nu, för det är långt bakom mig och jag håller ju på med nyårsrevy.
Det är sånt jag gör nu för tiden.
Men återigen, vi har väldigt olika liv som på något sätt
satta riktningar.
Då var jag 14-15 år och fick också skriva en sketch för första gången, och då var ju det 94-95, så vad var hett på humorhimlen?
Nile City.
Så då snodde jag helt enkelt Farbror Barbro-karaktären.
Jaså du.
Och sen så fick den vara i Kristinehamn och prata om Kristinehamns hetaste politiska fråga just då, fjärrvärme. Så det var Farbror Barbro som pratade om fjärrvärme. Det här var ju, om du tänker så här, Venn-diagram med de här två cirklarna, och så ska någonting mötas där, och så säger man bara, du vet... Folk brukar göra sådana här, bara liksom, de som gillar det här, de som gillar det, och så finns det en liten grupp emellan som gillar det båda. Mitt Venn-diagram, de möts nästan inte. Det blir liksom inget fält som skuggas där i mitten. Mm. För det var ju inga, alltså några kids, du vet 15-åringar, bara såhär, nej men Farbror Barbro, det här som, Nile City, kan fatta. Ja. Och sen så var det några vuxna som bara, de pratar fjärrvärme. Ja, Tommy Tern, men nej, men han, varför kommer det en tant och har velor på sig och pratar konst? Nej, va?
Så att det är kanske samma, lite samma som faktiskt som det är fortfarande.
Väldigt mycket så skulle jag säga.
Att folk är lite så, vi gillar kul, men då kan ju lika gärna ta kul på riktigt. Eller vi gillar politik, men då kan lika gärna ta politik på riktigt.
Men jag envisas med att försöka förena de två på ett sätt som ingen, framförallt ingen förstår. Det är nästan så att jag tänker, kanske de kan skratta eller uppskatta eller tycker det är smart, men det är ofta just oförståelsen.
Men det var så himla spännande, du sa att 9-11 var själva...
Nej, okej, nu säger jag det här bara för att jag tyckte det var så roligt att folk alltid sa det här på allvar ett tag, alltså it's a post-9-11 world.
Ja, och då, det var ett försök till skämt.
Ja, det var ett försök, återigen. Med komiken. Jag vet att det är en känsligt sätt att bete sig, men det var ett försök till detta.
Det var ett försök, men ungefär där vid 2001 så gick du från byråkrat till tokstolle. Vad spännande, men varför vill du hålla på så här då? Och snuttifiera politik? Alltså jag tänker, om du var politiker, att vad är det som...
Men det är så tråkigt. Nej, men alltså, när jag var politiker, grejen var ju att det var ju en väldigt dålig politiker. Det är därför jag inte är en politiker idag.
Kan man beskylla dig för att vara folkpartist fortfarande?
Nej,
det kan man inte. Du är en annan människa,
alltså, idag. På samma sätt som du kan beskylla Jonathan Unge för att vara jude. Vilket jag insåg var en jättekonstig jämförelse, eftersom bara, but he is very Jewish. Mm. Vad jag menade var att vissa kallar sig så här kulturellt Jewish, liksom, eller kulturellt så här, att deras religion skulle ha någonting med, på något sätt, deras identitet, fast det är svagt, det är inte religiöst. Då tänker jag att jag är kulturell missionare, alltså missionsförbundare. Så vi kommer från en frikyrklig familj. Men också frikyrkliga småföretagare, och det här var ju själva basen för Folkpartiet förut. Alltså Folkpartiet på landet, de som var det, de som kallades som frisinnade, tror det. Hur som helst, så här, typ innan 1910-1920.
Tog kristna egenföretagare.
Typ, ja. Så att därifrån, med liksom, i det här frikyrkliga och det småföretagande, då blev man folkpartist. Min farfar var folkpartist, min pappa, hans bröder, de var liksom folkpartistiska kommunalpolitiker. Så att det var liksom, jag föddes in i det hela. Och sen så när jag var mitt i det hela så insåg jag väl att jag älskade ju det här med organisationen, och att jag fick egentligen en plats och ingen skattade åt mig utan tyckte att det var roligt att jag var där.
Men det har inte blivit problem i Sveriges Radio, man måste vara obunden sen då?
Nej.
Att du råkat bli lite folkpartistisk ibland?
Nej, alltså verkligen inte. Grejen är ju att det här företaget, för det blev en liten så här grej för att Martin Ågård på
AB.
Aftonbladet, precis, och samtidigt som Expressens kulturs Gunilla Brådrej skrev båda två samtidigt. när Soran, när det var så att Soran inte skulle
vara kvar. Ja, jag såg det. De ville att du skulle dra åt helvete.
Precis.
För, då, för du har ju varit folkpartist.
Ja, så då blev det liksom en grej. Och då ville jag lite så här, då ville jag säga, jag har en förklaring till det här som jag skulle vilja ta upp någon gång om någon skulle vilja fråga mig. Och jag var redo att prata om det hela. Och då så sa Sveriges Radio, vi vill inte att någon ska prata om det här, vad du har haft för bakgrund. Det är ingen som bryr sig om det. Jag bara, jo men jag är jätteintressant, jag har en jättebra förklaring.
Vad var det, en dumma bortförklaring då?
Jag
är kulturell folkpartist.
Nej.
Är det som är...
Jag är kulturell missionare och folkpartist. Nej, det är helt enkelt så att ja, absolut. Jag hade en politisk, liksom tillskrev mig ett parti och en ideologi tidigare. Och det som först hände var liksom så här att jag insåg att jag var inte övertygad, jag trodde inte på det här. Det var mycket roligare att vara journalist och få liksom hoppa ifrån olika positioner. Men kanske liksom trycka och så här, kan det vara så och vara lite hädisk eller hoppa från olika håll. Men framförallt så är det en amerikansk podd som jag lyssnar mycket på. John Dickerson, som är världens smartaste människa när det gäller amerikansk inrikespolitik. Och det var framförallt när han sa det hela. För innan, jag hoppar lite tillbaka.
Vad var det han sa?
Han sa, om du börjar tillskriva dig själv en ideologi så blir det här ett raster som du kommer se allt igenom och du kommer börja ta bort fakta för att din hjärna, du vill...
Och det är ju ganska skönt, tycker många. Jag börjar känna så med mig, jag skulle vilja ha något så att det inte blir så mycket info.
Eller hur? Och bara vara lojal, att jag blir så jävla avundsjuk på folk som har tagit ställning och står där och säger sig, vet du vad, nu kommer jag sluta tänka lite.
Men du menar att du lite aktivt vill inte ha det rastret för det skulle göra dig till en sämre journalist?
Absolut. Att om jag någonstans vill ha en ambition att försöka analysera och inte vara en lojal partist eller någonting, då kan inte jag heller tillskriva mig just en ideologi. Det låter jättepretentiöst, men att jag tror verkligen att din hjärna, oavsett hur fina intellektuella principer du har om att säga, men vet du vad, jag är jävligt transparent, det är min nya opartiskhet och jag berättar om allting och jag kan visst vara intellektuellt hederlig, så påbörjas den här processen för din hjärna vill få ihop saker, så då bara passar inte in, tar bort den info.
Du, alla program som du har gjort här på Sveriges Radio är ju
har lagts ner, trodde du skulle säga.
Nej, handlar ju bara om dig. Det är Torhammars vecka, Torhammars sköna nya värld, det är Torhammars bla bla bla. Det känns som Sveriges Radio skulle kunna heta Torhammars Radio. Kan du tänka dig, alltså Brunchrapporten hette inte ditt namn, men det var ju också undertiteln Torhammar ser på världen, eller vad det var?
Jag försökte ju att det skulle heta Torhammar-rapporten, men då var ju den smarta chefen då var så här, nej, jag vill ha ett programnamn där jag kan byta programledare när jag vill.
Och du bara, byta ut mig?
Va? Jag som är en sån gåva till det hela.
Och sen så ville du flytta från stan, så det löser sig på det sättet.
Det gjorde det.
Men kan du tänka dig jobb med något program som inte... cirkulerar kring.
Jag har ju börjat med det lite nu.
Medelpunkten av jorden, det vill säga Henrik Torhammar.
Vill också lägga till det hela att det finns också...
Du har börjat med det, sa du det?
Ja, jag har börjat det.
För jag vet att du håller på med just nu ett program som... Nej, det heter ju inte Torhammar, det heter Politiska spelet, men det är också mycket du.
Det är mycket du, men det heter det Politiska spelet. Det här lite har varit grejen så här, att det är också någon så här del av att man tror att man säger, jag är Sveriges Radio, men nej, jag är faktiskt frilansare. Och ibland så säger cheferna, det är väldigt viktigt, så här, du får inte bara jobba här, du måste göra en massa olika saker. Och det måste väldigt vara tydligt att vi bara tar in dig för att göra de här sakerna, annars måste vi anställa dig. Och då blir det ganska viktigt också, nu låter det verkligen som en skyldig från mig, men för deras sida att säga så att om vi kan säga att det här heter någonting med Torhammars, då kommer ju alla förstå, facket kommer inte bli arga.
Personalpolitik, ja.
Det är den aspekten finns med också. Men just det politiska spelet, podden som vi gör, det var det ingenting med Torhammar. För där tänkte jag att det här ska just grejen vara det viktiga.
Grejen ska vara det viktiga?
Ja, men det är ämnet. Alltså att det är inte allt det annars har jag. Men jag har ju odlats i den här konstiga narcissistiska traditionen att du är ett sånt spännande, unikt kärl. Filtrera allting igenom. Prata din konstiga dialekt. Bara låt det flöda.
SR har sagt så till dig. Eller?
Ja.
Och kanske också TV4 och sådär, när de har sagt, kom hit och var du.
Ja, men lite så. Och sen så vet de aldrig vad de ska göra med mig, för det är lite mycket du.
Ja, men för jag tänker, är det så med det chef säger dig, att du är en väldigt speciell person?
Nu får du mig att låta som en person som ska vara på institution. Och det tror jag.
Nej, men alltså, eller ser de att du faktiskt är en intelligent människa där bakom och kan använda det till något riktigt också?
Lite både och, men jag tror verkligen där att om vi pratar tillbaka till det här roliga Venn-diagrammet med de två cirklarna som aldrig möts, att det blir, men det är svårt att placera mig. Jag passar inte riktigt i de format som finns idag. Nej, men att det är så här, jag tycker om jättemycket skvaller och kul och humor.
Det var ju snart att du kanske skulle bli programledare för Kvällsöppet, så nu kanske det blev Torhammar som du, och sen så fick du istället, nej nu ska du stå och kolla Twitter.
Ja.
Och då känns det, jaha, är det men... det han kan?
Den
Cicelin och Torehammar kollar Twitter nu medan någon annan gör det där riktiga jobbet.
Jag tror aldrig jag var riktigt påtänkt för att bli en programledare där, men nej, men det var väldigt jättespännande, och så fick vi sitta som någon sorts kungar utav internet.
Precis, men du är väldigt eftertraktad, menar du, av folk som vill ha just det här, något tokigt, men inte av de som vill ha något vanligt.
Ja, nej, men ibland tänker jag kanske att jag är så här journalisters favorit, att jag är väldigt mycket anpassat mig till just skråt, att jag pratar journalisters lingo, jag tycker väldigt mycket om mediekritiska saker, jag tycker om att bryta mot tonen vi har. Jag är inte superintresserad av den stora publiken. Jag tänker också att jag är så här en som många, alltså jag tänker så här, kritiker kanske gillar mig, men du vet, det är inte, jag är inte en massans favo. För jag tänker många gånger så är det liksom många, det är när man fick väldigt mycket reaktioner i början när man gjorde radio, och när man någon enstaka gång har varit på Morgonpasset och vikarierat. God, the hate. Och
ja, så.
Också på P1, de äldre människorna är ju väldigt aktiva på Facebook.
Ja, just det, de har dykt upp väldigt mycket där. Okej, då kommer det the regular, men vad roligt, det finns journalisternas journalist. I komikervärlden pratar jag ofta om komikernas komiker.
Men är inte det en, det tänker jag är en väldigt aktad, fin position att ha, att vara komikernas komiker.
Jo, fast å andra sidan har du inga jobb och inga pengar. Nej, du får jobba som städare.
Ja, fast fortfarande att det är något jävligt exklusivt. På något sätt att vara journalisternas journalist är någonting så smutsigt, för det är liksom på något sätt, nej, det blir så introvert och hemskt, och vi journalister finns ju till för att vi ska ge den stora massan det nyttiga som de inte förstod att de ville ha.
Nej, just det. Du har inte varit så smart för din egen skull, kanske. Man kan säga. Att jobba dig för att bli en journalist som du inte vill vara.
Nej, alltså, och förhoppningsvis, det här kanske är den mörka sidan av mig som säger det här, att jag är så usel och så. Nej, men då annars kanske jag också gör någonting som är halvt rimligt att folk tycker rimligt vettig och intelligent människa som kan göra det.
Podden Politiska spelet. Ja. Bättre än jag trodde.
Tack! Det är det finaste du har sagt.
Ja, men jag är ju en sån som gillar det du gör oftast. Men när jag såg att jag skulle ha en podd som heter Politiska spelet, så blev jag så himla trött, för jag är så trött på det politiska spelet.
Nej.
Jag ville inte höra ett ord till om det. Varför kan man inte prata om det som är viktigt istället? För spelet bakom
du mig. Du menar policyfrågorna, alltså själva sakfrågorna. För
inte.
Att ett väldigt få sakfrågor i Sverige som så här, alltså... Nej, men...
Spelet är ju Vita huset. Jag kan kolla på House of Cards. Då får jag reda på spelet.
Men det är ju spel. Alltså makt, de här sakerna. Nu är det inte som att vi har helt 100% kommit fram till vad vi ska göra i den här podden. Men vad jag tänker att vi gör, det är ju att försöka prata mekanismer. Hur funkar det egentligen bakom scenen? Hur gör men professionella
det
människor?
Det gör ju någonting annat. Om jag till och med tidningen Fokus nu. Det är ju spelet bakom.
Ja, men bara, det är ju underbart. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, för er journalister kanske, det är det ni gillar mest, verkar det som. Men vi människor som vill liksom läsa en tidning och nu vill jag veta hur det har gått för politiken. Och så är det så, ja, idag hade Stefan en röd slips på sig. Det signalerade att han var ovän med Mikael Damberg. Alltså, men det skiter väl jag i.
Men om det vore så att man har den här bilden, så bara, men tänk om någon bara sa någonting, jag vill göra det här policyförslaget, ja, och så lägger jag fram det för folket och så röstar de på det. Man bara, ja. Fast så fungerar det ju aldrig i tid. Du har till exempel partier emellan som har partikulturer, du har människor som har olika band emellan sig, och då förstörs alla de här fina, fantastiska, ideella band. Liksom, det vore jättetrevligt om det vore så att, du vet, var ett barn som sa, jag vill att vi ska jädda världen, så nu ska vi ha en skatt på det här dumma till exempel.
Nu ska vi få bättre sjukvård. Vi höjer en skatt kanske, säger någon. Ja. Och då säger man så här,
då säger 23 000 ekonomer, ah, vad håller du på med, din dumma jävel? Du har 8 miljarder lobbyister. Du har 300 000, jag vill ha en ännu högre siffra, triljoner utav de här, du vet, intressegrupperna. Så här, någon sorts lantmännen, patientföreningen.
Så du menar att det är omöjligt att prata om politik utan att prata om det politiska spelet?
Ja, eftersom det är så saker händer. Och att det är liksom aldrig... Alltså, det man skulle vilja var det här, som vi hör idag till exempel, satt jag och vi råkade med två vänsterpartister och det var helt onödigt, för de sa precis samma saker. Det som är viktigt med den här budgeten, det är ju de här 300 kronorna som den fattiga mamman ska få. Nej, men det som är viktigt med den här budgeten, man bara, nej, ni har precis repat så ni ska låta så här genuina och härliga och prata om den enskilda lilla mamman som är fattig som behöver de här 300 kronorna. Och jag vet inte ens, bryr ni er om den här frågan? Är det någonting ni brinner för? Vet ni bara att det är det mest insäljningsbara, eller ni råkar ha lite förtroende när det gäller välfärdsfrågor, så då försöker ni pusha dem. Jag är väldigt svårt att tro på deras genuina attityder, politikerna.
Men ja, det är nog någonting som jag skulle intressera mig för. Får den verkligen 300 kronor med? Fine. Och är det viktigt för den personen 300 kronor? Men det kanske sällan det är så, och det kanske bara för de extremt fattiga som just 300 kronor skulle betyda någonting. Och att det alltid är de där små siffrorna hela tiden.
Ja, men ibland kan det, och sen kan det också vara på den andra sidan då, att jo, fast de där 300 kronor, som när vi pratade om skattesänkningar, ja, men oj, det blev lite andra saker som blev dyrare. Hur ser det ut i slutändan?
Okej, alltid ett spel menar du. Det är ju fest, det är inte så konstigt att du har ett festligt program om politik. Det är ju ganska logiskt egentligen. Men att du har med dig de här två dinosaurierna, Furtenbach och Ramberg.
Alltså, men du menar yvig och nörd?
Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva dem egentligen. Men de är ju två, de har ju varit på det här Sveriges radioföretaget i 200 år cirka. Och Ramberg har börjat bli festligare. Han slutade som någonting och så blev han kommentator istället. Just det. Och så blev han politisk kommentator, och då känns det som han började ha lite mer balla spaningar. Han blev lite mer som du.
Han blev lite vildare. Jag tänker så här, att det här är den 00-talsjournalistiken med så grundat i personlighet och svängighet och liknelser, som jag tvingar på de här två P1-robotarna som har, du vet, de ska, allting ska vara fakta och kolla och liksom, får jag googla den siffran först, får jag, eller du vet, de googlar inte ens, de typ går till Nationalencyklopedin. De är så fucking bedårande som man bara, jag vill pussa på det hela tiden.
Jag såg Fredrik Forsman första gången, jag aldrig sett en så grå människa. Oerhört tråkig ser han ut.
Han ser oerhört seriös ut.
Seriös. Och för han låter ju seriös, men det kan man ju, det är många som gör det. Men jag såg att han ser precis ut som hans röst låter.
Det är ju väldigt få radiopersonligheter som gör det, så det är jättespännande.
Men han försöker ändå vara lite festlig i ditt program.
Ja, men han bjussar lite.
Ja, men det går liksom inte, för han är så tråkig.
Nej, det där är en felaktighet. Jag tänker, min roll är här att liksom locka fram deras personlighet som de är bekväma med att bjussa på. Och jag tycker vi har kommit en bit på vägen.
Aha, för du, men okej, ja precis, du är som en mentor för...
De lär mig riktiga saker och jag lär dem personlighet. Är det inte som en high school-film att jag är den coola som lär de här smarta nördarna och bara säger, do you know how we should party? Och sen så typ river jag av mig, så visar att jag har en raffig klänning på mig och sånt där under. Så är jag en tjej.
Och så visar sig att, ja men precis. Och sen har du blivit jätteduktig i slutet också. Ja. Men grejen med Sveriges Radio är väl just att, i alla fall P1, att de inte ska ha så mycket personlighet.
Mm. Jo, på ett sätt ja.
Men... Så det är som att du tar av deras glasögon och så blir de för snygga för sitt eget bästa.
Ja, fast eller så kommer de älska sig. Åh, jag älskar att få vara så komplex och mångfacetterad. Här inne är P1, robot, fakta, diten, datten. Och sen, i podden får jag balla ut och röka på och lyssna på 70-talsmusik.
Det här låter ju så himla kul. Varför ska inte du få ett kul program om politik? Problemet är ju bara att varenda jävel i det här landet håller på att skämta om politik. Till och med Nöjesguiden håller på. Liksom, politik, men skriv om ett jävla band eller en restaurang eller någonting. Ja, men då ska de skämta om politik. Och så nu ska du till och med få Furtenbach att skämta om politik.
Fast det är inte skämt, det är inte som att vi...
Kan inte vi styra skutan åt andra hållet istället?
Nej, fast å andra sidan, så här, det kan ju inte vara svaret att seriöst är passionslöst och glädjelöst. Utan seriöst måste ju vara som, de bästa diskussioner man har, det är ju inte ett seminarie som är knastertort eller blodfattigt, utan det är ju de här bra diskussioner man har. Tänk dig på en middag när du har druckit lite dyrt vin med människor som du aspirerar att bli en dag, men som du inte är, för de är liksom för stora just nu. Där kan man ju verkligen, men har du tänkt på det? Ja, men fy fan, det är så jävla sant. Och sen kan någon dra iväg på någon anekdot om bara, men när jag såg Castro ligga där död. Nej, Castro är inte död, men du vet, jag försöker komma på någon. Che Guevara. När jag såg Che Guevaras lik, då hände bla bla. Och man bara, vad har du sett Che Guevaras lik? Jag svimmar. Gud vad spännande. Hur som helst, den där tonen, den kan ju vara underhållande. Den ska ju inte liksom vara sitcom-flabbig eller liksom distanserad, utan den där är ju passionerad och intresserad och ibland kanske lite...
Ja, men det politiska spelet, då har vi tre av Sveriges smartaste människor. Där sitter ni och skojar om någons dialekter och grejer. Det är som mina gamla pangprego-program egentligen.
Ja, det är det.
Det slöser in resurser, tycker jag.
Fast det där lilla göttiga som vi har, skojar om dialekterna, det var ju också... Men jag var ju lite... Det där, nu tänker jag att försöka försvara allt.
Du är inte det att jag orkar läsa tjocka tidningar som, vad de nu heter, Newsweek och sånt. Men det finns ju ingenting kvar snart. För att du håller på att snuttifiera allt. Alla vill vara som du.
Är jag symptomet? Är jag orsaken? Är jag... Nej, men det finns fort... Nej. Det finns hur mycket smart som helst. Du kan sätta dig in i... Det finns så mycket, mycket material där ute. Mm. Det... Sen kanske jag visst... Jag kommer ihåg att det här var ju någonting som Pappi Svegfors, vår gamla radiochef, pratade om. Att det saknas liksom den här lite bredare smarta delen i Sverige. Alltså att då pratar de inte så här Frankfurtiger Allgemein, alltså det är så här tyska.
Ja, som han sa när han kom tillbaka till Sverige, fan heter han? Akademi, Svensk Akademi.
Du
mannen.
Menar Ebba Witts ex, ja. Nämligen Horas.
Just det, Horas. Han sa exakt så. Jag var i Tyskland. Shit, där har ju tidningar inga bilder.
Det är ett Sverige.
Så sa han det som ett bra, som om det var bra.
Nej, ett Sverige för vuxna, sa han. Tyskland är ett Sverige för vuxna. Och det var ju genialt. Jo, och där, det kanske saknas en högre nivå utav snackeri. Jag, om det vore så att mitt beteende här förhindrar att dessa smarta essäer skrivs eller att dessa djupa analyser på bloggar görs. Mm. Om jag slutar göra mitt så skulle det bli mer sånt. Ja, då skulle jag överväga det. Tror icke att denna värdekonflikt existerar.
Nej, ja, fast nej. Men om man ser det så tänker man att du verkar ha så kul och ha det så bra. Så att om du hade börjat med när jag skriver sådana, göra sådana radioprogram, så hade alla velat vara som du fortfarande.
Det kanske är det jag ska få göra sen. Jag är ju faktiskt inte 35 än. Jag tänker att någonstans ska man göra... Jag har inredning,
det kommer ett
vin,
nytt 9/11,
religion.
Du byter personlighet igen.
Nej, men, eller bara blir äldre och låter erfarenheter påverka mig. Och det jag inser att...
Men du var ju gammal när du var barn.
Ja, men lite. Men det kanske var rädsla och någonting. Och sen kom jag på vad kul det var att vara en social ung människa och ligga, etc, etc. Mm. Och sen kanske jag går ner och pratar lite lugnare och ser det en intressant tes och blir akademisk.
Kanske sudda bort lite av den där dialekten som gör dig så bonny.
Men det här satt jag lyssnade på.
Sudda lite bara.
Ska jag ta bort min själ? Blir också så kränkt när det här händer? Eller inte? För att nu lyssnade jag på någon som pratade om, har du hört talas om The Gay Voice?
Nej, är det ett program eller är det
sånt? Precis, det är en homosexuell variant utav Idol. Nej, det här var
en radiokanal, tänkte jag.
Det var ett forskningsfält, alltså om det finns någonting som är liksom bögröst.
Ja,
homoröst.
Fan, vad intressant, för det undrar jag.
Ja, och det här kom de fram till att ja, typ det gör det. Ja. Liksom,
men vad kommer det ifrån?
Nu var det här amerikaner. Nej, men då finns det någon sån här idé om att man ska så här lesba och man ska prata som en tjej och sådär. Mm. Och det här var någonting som fanns på så här 20-30-talet i liksom någon sorts populärkulturell representation av homosexuella. Och sen så visade man att, och idag hur den hade utvecklats och framåt och bla bla bla. Och sen så någonstans landade det i att professorn som pratade sa så att jag är ju en gay man och ja, jag pratar så här. Jag tänker inte att det är tjejigt och sådär, när jag tänker att det är kultiverat, smart, spännande. Man säger vissa S, man läspar faktiskt inte på S-en. Men sen så också så motar jag det samtidigt, för att man tänker med röst är performance, du hela tiden försöker iscensätta någonting, du spelar en roll. Och samtidigt så pratar jag min Minnesota-dialekt för att jag ska liksom har de här dubbelheten. Och där kände jag igen mig 100% att jag tänker lite stora ord och liksom intressant betoning eller något. Men samtidigt så finns det här kristnahamska under mig som jag kan dra fram och götta mig med.
Så nu när vi sitter och pratar så är det en medvetenhet i ditt bakhuvud om hur du ska prata.
Spelar en roll för dig, ja.
Shit, vad galet. Jag kan inte kontrollera min röst så, samtidigt som mitt samtal.
Du gör...
Men inte samtidigt som jag ska sitta här och prata snabbt. Det kanske jag, ja, om jag har du förberett svaren på de här frågorna?
Nej, men att du, hela livet är en scen och att man gör ett uppträdande.
Ja, men, det är det som är det böger då kanske. Det kanske att ni tror att ni är på scen hela tiden.
Vi vet att vi är på scen hela tiden. Vi måste hela tiden hitta olika sätt att förhålla oss till er grabbar, er killar i någon sorts vit t-shirt.
Ja, det är inte det att homosexualiteten sitter liksom nära röstcentrat, utan det är snarare...
Tänk om det är så roligt, ja. Om de kommer fram till att bara så här, den här genen påverkar så barnet kommer prata lite, ha lite mer exakt betoning.
Ja, just det. I talspråk kallar vi det lite bögigt. Exakt betoning är...
Jag hoppas att du kan få en sån här identitetspolitisk attack någon gång på dig. Det vore så roligt.
Vad har jag identitetspolitiskt attackerat dig?
Nej, men det att man får in, jag tror inte ens, eftersom du inte är en gay får inte du säga att jag pratar bögigt. Det är på den nivån nu för tiden.
Just, nej, det får jag. Jaha, att jag får det efter detta, ja.
Ja.
Ja, men det var meningen att jag provocerar lite. Det är ingen som bryr sig om mig. Ingen blir någonsin arg på vad jag gör.
Hashtag kränkt.
Men du, man kan...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu ska jag attackera på ett annat sätt då. Man kan undra om du kanske egentligen, du har varit inne på det lite, men om du egentligen kanske hellre hade velat vara komiker då?
Ja, om det inte var så att jag är så oerhört självmedveten. Så dels att jag kommer ihåg på början, slutet av 00-talet, hur det var verkligen det obligatoriska i mediasvängen att jag vill bli stå-upp-komiker. Hur gör jag? From raw to raw, from fresh
to raw. Oj, det har jag aldrig varit med.
Ja. Nej, okej. Okay. Det här, jag uppfattade det som att det var en sån grej. För att ibland så tänkte jag så här, men jag kan ju få folk att flabba lite. Jag kanske kan bli en komiker. Så tänkte jag, och sen så hörde jag 1000 andra personer som gjorde det här. Och då blev inte jag inspirerad av det. Nej, där. Utan då kände jag att det blev, gud vad pinsamt, varför ska alla hålla på med det här? Så att, men jag tror att jag tycker om att vara den här konstiga platsen där ingen förstår mig. Jag får vara lite smart, jag får vara lite rolig.
Okej, okay, du är nu sitter i en trygg zon. Kan man säga.
Ja.
Det skulle vara lite för läskigt att ta steget ut och bli komiker. Men för jag blev lite förvånad när du skrev i Expressen då om att du, varför har du skrivit det? Att det går inte att få någon svensk Jon Stewart för att du har försökt det. Jag tänkte, va? Har du försökt det?
Oj, oj, oj.
För du är ju inte rolig. Du är precis som du säger, du är rolig för att vara journalist, men inte. Du är lite roligare än Mats Knutsson.
Ja, den där meningen, formuleringen came back to bite me in the ass, kan man säga.
Ja, men visst var det lite förmätet? Så
det var
jätteförmätet. Sverige kommer aldrig från Jon Stewart. Jag vet, för jag har själv försökt.
Nej.
Nu var det exakt citatet.
Jag vet,
för jag har själv försökt.
Jag får skylla att de redigerade bort hela min sentens. Hur var jag egentligen menade? Nej, men vad jag menade egentligen med hela den där var ju att faktiskt, om vi fokuserar väldigt mycket på Jon Stewart, som vi båda två älskar och högaktar, tycker det är väldigt, har gjort ett fantastiskt arbete de senaste 20 åren.
Mm. Det är inte bara du och jag, det är jättemånga som gör det också.
Hela världen, ja. Mm. Men jag tänker ju, min poäng någonstans där var att det här var någonting, man bara, vad spännande, ungdomar bryr sig om nyheter när det är paketerat som satir. Men då tänkte jag så att ja, fast det handlar så mycket om hur uppfuckat USA är. Att det finns så mycket stora saker som du kan prata om. Att liksom ironi och sarkasm blir den rimliga responsen på ett uppfuckat samhälle. I Sverige är vi inte, vi har inte varit så uppfuckade hittills i alla fall, att den här ironiska posen eller den här liksom.
Men exakt, det funkar inte riktigt. För det vi gör när jag hakar upp med, var det kanske att vi har olika definitioner på vad en svensk Jon Stewart är. Mm. Vad var det du menar då, att det är någon som kommer få ungdomar att kolla på nyheter?
Jag tror att
men för det har vi väl egentligen i tankesmedjan, Lilla Drevet och sådär. Jag har inte tv kanske, men.
Nej, alltså, fast jag tänker så här att det är på något sätt så här att Jon Stewarts storhet har varit att folk har varit så cyniska att liksom de smarta människorna säger, vet du vad, jag ger upp på politiken och samhället för det är så vidrigt och jag kan inte lita på de vanliga medierna, de bevakar inte på ett rimligt sätt här. Och sen så såg jag det här och väckte så bara, wow, det här är stort och smart och det här är liksom intelligent.
I så fall tror jag att vi har framför oss en sverigedemokratisk Jon Stewart framför oss snart.
Ja,
fast det är de som inte litar på medierna.
Nej, precis. Men då kommer du till den andra poängen att där den den sensibiliteten kan du inte använda på högerpopulism. Den är väldigt svårt. Alltså varje gång högerpopulismen försöker liksom, har du sett det här när Fox News försökte göra satir? Det var så bortom fruktansvärt, och nu är det inte helt översättbart till svenska förhållanden, men man märker någonstans att högerpopulism och just Jon Stewarts liksom finlemmande liksom lite känslomässigt, det här är fel, jag bryr mig om det här samhället, vi måste göra det rätt, det funkar inte på den sidan.
Men du tror inte att det går att översätta till Sverige?
Alltså Jon Stewart, inte, jag tänker just Jon Stewart, sen det finns aspekter utav det där.
Nej, för det är klart, just han är skitrum, man säger inte att varför har vi ingen svensk Jimmy Fallon? Alltså det går inte att.
Nej, men Colbert, alltså det som jag menar.
Du kan inte få en exakt lika kul person. Nej. Kanske, men fenomenet Jon Stewarts skämt om nyheter tycker jag finns på sätt och vis redan.
Ja, fast jag tänker att det blir aldrig så stort eller lika roligt, framförallt för att Sverige funkar mycket mer än USA. I USA är det verkligen att man kan säga så här, vet du vad som är jättekonstigt? Polisen dödar en svart man var 20:e minut här. 20:e timme, whatever.
Mm. Ja, det är lättare på något sätt att skämta om det. Men ja,
nej, fast det är så sjukt, precis. Det är det här jag menar, att liksom, insatserna är så jävla höga där. Mm. Det är de inte här. Här kan folk bli liksom arga för att du ska ha.
Men ett vanligt daily show handlar inte alltid om det. Det kan ju vara skämt om en häst som var inne på en bar. Julfirandet i Maffersjöpsköts. Vad konstigt. Alltså, menar, hans vardagliga skämt är ju bara väldigt roliga skämt. Sen då och då så dyker det upp sådana stora politiska skandaler som vi kanske inte får.
Absolut.
Här.
Nej, och grejen är väl så att det funkar ju ofta Jon Stewart på två nivåer. Och absolut, det vanliga skämteriet, det tycker jag absolut, det funkar här i Sverige och det finns och det kan man göra. Mm. Det jag tycker är storslaget, det är ju liksom att det här är ju inte dumbasses som gör det, utan deras referenser är ju liksom på så många nivåer, till exempel. Jag försöker komma på något bra skämt, men att det är ofta någonting som bara, okej, du måste ju verkligen ha en rätt hög akademisk utbildning för att fatta hur jävla roligt det där var, eller hur många saker det blickade åt, eller hur, vilken perfekt liksom, just att just till exempel ha media som främsta satirobjekt. Inte lika problematiskt i Sverige. Vi har mycket rimligare mediasituation än vi har i USA. Det gör det så här att vanliga.
Du tycker som är med i varenda medieprogram som finns.
Nej, men jag alltså nästan alla 100%. Fast vi får ju, jag tänker fortfarande så här att alla människor som är, om man jämför vad som hände på mitten av 00-talet i USA när de hade så här bloggrevolutionen och alternativ media och det kom fram massa nya spännande röster. Visst har det kommit in en del nya spännande röster i Sverige, men framförallt sugs de upp av vanliga media här, för här är vi lite på tårna, vi är extremt förändringsbenägna, vi är early adopters, vi är trendkänsliga. Den situationen uppstod inte riktigt i USA, och där. Så ja, svensk media är generellt bättre. Är du bra så sugs du upp i svensk media. Det är inte liksom.
Okej, och därför är det svårare att göra sig lustig. Men ja. Nej, det blir inte lika kul med det, för fallet inte lika högt. Det är din poäng ungefär då.
Ja.
Mm. Ja, jag tror att du har kanske lite fel. Jo, men du hade också en annan poäng här. Ja. Att, det också var bra att vi inte hade en svensk Jon Stewart.
Ja.
För att det skulle leda till politikerförakt.
Nej, eller mer är det så att när du har en svensk Jon Stewart, då vet du, åh, det här landet är uppfuckat. Det här landet kan inte längre hantera sina nevroser inom de vanliga systemen.
Oj, vad du är kritisk mot USA.
Ja, men det är klart, det är ju ett jättedysfunktionellt land som ramlar framåt. De har byggt in, alltså det här landet, ska vi aldrig glömma på, är ju byggt verkligen på det här, är människan god eller ond? Människan är förmodligen ond, tror USA. Sverige är ju på exakt på andra sidan. Vi tror att människan är genuint god. Här, ta mitt personnummer, du får kolla allting. Vet du vad, jag betalar 100 000% i skatt. Ja, jag litar på dig så mycket. Skriv ner min sexuella läggning och lägg ut mitt blodprov på internet. Vi gör det här för vi har så extremt mycket förtroende och ofta ganska välförtjänt för våra system.
Ja, just det. Men att få en Jon Stewart skulle inte leda till ett dåligt samhälle, utan det är tvärtom då.
Det är ett bevis för att vi har ett dåligt samhälle.
Okej, det är så de är. Men jag tycker vi har små Jon Stewarts lite överallt, som jag sa innan. Vi är nöjesgraden bloggar 25 stycken som alla kritiserar precis allting som finns.
Ja, fast precis. Och det här är, från vilken nivå gör de? Grejen är så här att nöjesgraden bloggar, fuck them. Alltså förlåt, älskar dem och vi umgås alltid på samma sociala events eller någonting också, men vad du behöver i sådana fall, det är en 50-åring. Det är inte så att Jon Stewart är liksom så här en 13-åring som har lärt sig att göra giffar. Nej, han är ju skolad i också något så här liksom, dels en komikerscen, dels liksom har gjort MTV-program sen liksom 80-talet. Det här är ju en gammal räv som någonstans var inkörd. Alltså du skulle behöva någon som...
Ja, men kritiken menar jag finns ju överallt ifrån.
Jo, men det är ju inte så bra kritik. Det är inte så smarta människor som levererar den. Plus också, det är bra och smarta människor, men en Jon Stewart eller en Stephen Colbert, det här är ju...
Hör ni det? Nanna, Ola, Kawasol Fagari och alla ni andra på Nöjesguiden. Henrik Thorhammar sa precis att det inte var särskilt smarta.
Inte så smarta som de är. Nej, absolut inte. Nej. Men det tror jag inte de heller tänker. Jag tänker ju inte att jag är så smart som Jon Stewart. Eller liksom, jag är ju inte... Och framförallt också, det kanske inte är smart att vi ska prata om på det, utan där är det kanske så här...
Men du menar att du kan få det lyckats om du bara bott i USA? För då hade du haft knasiga saker att...
Fast då hade jag kanske tagit livet av mig för att jag inte hade liksom funkat. Jag behöver ett Sverige som funkar, som liksom nurture me. Plus att jag kanske hade tagit liv när jag kanske hade blivit ihjälslagen 98.
Jo, men det är lättare att vara det där än här, för att det är för klimatet, politiska klimatet är annorlunda.
Fast ja, både och, alltså egentligen här är det ju att vi har, här är det lätt ändå, vadå, starta en blogg, säg någonting provocerande och liksom lägga ut en kul bild och säg någonting, ja, men det är jättelätt, där kanske det är liksom, jag tänker ändå att här är ett bra land, det är ganska lätt.
Men du menar du att de egentligen inte har någonting att klaga på?
Jo, man har något att klaga på, men det är liksom, jag tänker... Det kanske är en helt felaktig uppfattning, men jag uppfattar, alltså Jon Stewart, nu är det nästan som att vi kommer helt bara att han är ett jättestort helgon och han har genomfört, eller hans gärning för det här landet är så extremt viktigt och stort, medan jag känner så att den andra, den generation av liksom jätteroliga människor och människor som jag läser och gillar och bloggar och retweetar och allting. Ja, men jag känner inte att det är samma nivå. Det är inte så här aha-upplevelsen. Det är inte som att, du vet, när man kollade på Jon Stewart efter 11 september och man bara grinade ihjäl sig, eller när han kollade på hur han dödade i intervjun med hon, den här galna människan som pratade om death panels hela tiden, genom att lyfta upp hela den här, du vet, så här, den var ju 2000 sidor lång, den här Affordable Healthcare Act. Alltså, hans geni...
Ja, men nu pratar du bara om att han är så himla smart, så därför kan vi inte ha den här i... Det är ju såklart jättesvårt att jämföra sig med just den individen. Men rent principiellt så är det också att det går inte att få, även om vi skulle hitta en sån smart människa.
Ja, det kanske går. Fast jag tänker fortfarande, då är det liksom så här, du måste hitta, alltså hitta den där jag försöker hitta ilskan, eller försöka hitta den rättfärdiga, vad fan är det här för jävla skitsamhälle-känslan? Och där undrar jag väl om Sverige är. Det kanske är så att, och det här kanske är någon... Nu blir det väldigt så identitetspolitiskt att jag sitter som någon sorts liksom white guy.
Du är de här nya transpersonerna nu som inte känner att de har någon röst någonstans.
Ja, precis. Och då är frågan så här, kommer de kunna hitta till sitt eget lilla community med 8 personer, eller kommer de kunna hitta så här, en större röst som bara, wow, vi pratar för någonting större, det är någonting bredare. Det är det som är lite problematiskt.
Vi kommer kanske få ha små Jon Stewarts i små olika hörn. Det är väl kanske lösningen.
Det skulle vi kunna ha.
För vi har så lite oklart,
och vi har kommit fram till en definition vad en Jon Stewart är.
Nej, men okej, men jag kan testa här då. En som är väldigt rolig och också kan politik. Som alltid tänker skämtet först, i andra hand. Som inte, som visst kanske har en liten politisk agenda, men det är inte det viktigaste. För det tänker jag många glömmer bort. När de försöker vara som en Jon Stewart. Att de har en så himla mycket agenda.
Ja, och det tror jag är det ju.
Ja. Så det var min definition. Ja. Och jag tyckte du nickade lite. Under
ja, ja, men jag försöker suga in den. Den är food for thought. En liten karamell.
Du är ju nästan gränslöst trevlig.
Ja, det
trevlig
hoppas jag.
På sättet så du nästan blir otrevlig. Du är nästan ja. På andra sidan cirkeln där. Men, och det är ju bra. Det är trevligt. Ja. Jag är glad för det. Men har du tänkt på att du är liksom personifierad, alltså den här Almedalsveckekritiken personifierad? När de säger så, är det så tokigt att journalister och politiker umgås? Då är det är dig de
nej,
talar om.
Nej, det är det
du
ju verkligen inte.
Du känner alla på hela den Almedalsveckan.
Men det är jättefint att
du
någon
bästis med alla.
Tänker så om mig.
Du äter frukost och middag och lunch och dricker vin med
det här
alla.
Säger ju bara att de människorna som tänker så inte har koll på folk med riktig makt, tänker jag.
För
att
Alice Bakunke, kom får du en kram. Så kommer det låta nästa sommar.
Så skulle jag kunna försöka säga. Hon skulle bara säga, inte efter det du
eller
skrev
ABK, om mig. ABK, kom hit.
Ja. Då skulle det kunna funka. Jag tänker fortfarande, och det här är inte falsk ödmjukhet, utan det är verkligen att som journalist och public service-journalist är jag verkligen långt nere på den stora hierarkin utav saker, utav the powers that be i Sverige. Vad vi inte har koll på här, och vad jag önskar så mycket att all den energi som kunde läggas på att få liksom har girls en vithetsnorm, all den energin kunde läggas på en kort sekund och titta på DI:s, Dagens Industris Gasellengalan som jag var på. Det var ett jättetrevligt evenemang och det liksom kanske är orättvist att kritisera dem. Hur som helst, det här är liksom näringslivet som belönar de mest tillväxtvänliga företagen. Gigantiskt, jättestort. Det här är liksom, var tar du framtidens Volvo? Var tar du framtidens Google?
Var är du på väg nu?
Alla de som steg upp på den scenen var så extremt vita grabbar och så härliga och rejäla. Och då tänkte jag så här, detta kommer inte någon säga någonting om, för att de människorna som bryr sig om det här med rättvisa eller representation eller maktkritik eller någonting, de är inte här. De tittar inte, de tycker det är tråkigt. De har redan somnat utan så här, jag vill gå upp en härlig klubb. Hej Rebecca Fiona.
Jag förstår bara inte vad det har med saken att göra.
Därför att jag menar att om man kritiserar mig för att vara en del utav liksom en slimy, obehaglig del utav hur man gifter ihop
journalism och politik.
Ja, så tycker jag att jag är ett sånt konstigt mål för det.
För att du har inte så stor makt.
Jag har inte så stor makt, jag är inte liksom så där inne. Visst, kanske någon sverigedemokrat skulle kunna säga så här, den där gejen som ska hålla på och det är liksom det är någonting, han är på liksom, han får licenspengar för att spy ut sin sodomitpropaganda och...
Jo, men innan sa du att du lite medvetet inte ville ha åsikter för det, för det skulle hjälpa dig i jobbet som journalist. Men skulle du inte också hjälpa dig i jobbet som journalist att inte stå och vara kompis med en massa i maktens korridor?
Men båda delarna, alltså det är liksom, det beror ju på vad man är. Jag är ju inte en grävande journalist. Jag är ju inte, jag har väl väldigt svårt att liksom ha liksom förhållit mig till, särskilt man kommer från Göteborg eller pluggade där, Janne Josefsson-grejen. Det Janne Josefsson-grejen är också implicit så här, vet du vad? Det är ett samhälle att kolla på. Det är sjukt, det är förljuget, det finns alltid smuts här. Och vet du vad, om jag bara gräver, plus också, särskilt om du gör dåliga gräv, så att du bara säger, jag står och gräver här och kollar.
Ja, men en del har jag hört henne säga så här, men det tar emot att säga något negativt om den, för den har jag över på middag imorgon. Att det kanske skulle kunna bli så för dig.
Jo, precis, men det låter som det är kanske grävmänniskor.
Ja, men politiska spelet. Ja, politiska nu är det någon som har sagt något tokigt, då ska du ta upp det och skratta åt det. Men det kan du kanske inte riktigt göra, för att du känner ju den människan. Ja, ett hypotetiskt exempel, som Alice bara skulle säga.
Verkligen ett hypotetiskt exempel. Ja, hittills tänker jag nog mer att jag... Jag försöker vara väldigt öppet och säga så att det kan finnas korruption och konstiga aspekter där. Men jag tänker ju att jag framförallt försöker vara väldigt öppen med att jag inte liksom har... Och det är ju en skillnad på tidigare generationer, hur du är off-air och on-air. Utan det är liksom, som jag är på Twitter... Är jag i verkligheten också? Jo. Som jag lägger ut på Instagram. Det är inte massa olika aspekter utav. Eller det är massa olika aspekter
av mig. Den här typiska bögarna, can't turn it off. Liksom.
Ja, och det är det handlar om. Och där slutar vi igen. Nej, men... Och den i på något sätt att försöka, och det är ju någon sorts liksom idén om transparensen, eller att där är...
Okej, men så du ser inte det som ett problem att man umgås med dem som man ska typ granska, om vi säger att det är det du gör?
Nej, alltså...
Det kanske inte det som är, du tycker inte att det är ditt jobb?
Nej, jag tror inte att...
Du tycker
inte
att jobbet bara att kommentera
jag, det? Ja, men kommentera, förklara, tänker jag kanske mer. Alltså, granska... Det har ju inte varit min arbetsbeskrivning så här att gå och gräva upp de här historierna om saker och ting. Utan jag tänker ju mer att i sådana fall... det är ännu mer pretentiösare, liksom folkbildande eller förklara, förstå processerna, vem har makt, hur fungerar saker, ställ kritiska frågor, försök att vänd på saker och ting, försök vara intressant, försök vara liksom intellektuellt stimulerande. Så,
ja, så då är det kanske till och med lättare om du känner...
Jag känner smarta, roliga människor.
Och om du känner Alice Bah, så är det lättare att förstå vad hon egentligen menar då.
Om jag kunde ringa till Alice Bah. Alltså min drömsituation var så här, vet du vad, jag och Alice Bah supit ihop en gång. Så att jag ska pröva att ringa upp Alice Bah nu. Ja. Alice Bah, snälla, hur var det här nu? Jag vet, you're on fucking mic. Och hon bara, du är världens värsta. Men okej, okay, så här är det. Och så tänker jag, vet inte varför jag tänker att vi skulle vara så här tjejkompisar. Men jag tror att vi skulle kunna vara det. Och att jag skulle kunna förklara, så skulle jag ge lite tips och säga så här. Du borde tänka så här, du borde tänka ditt en datten. Kramis, hej, så.
När jag har varit på Almanland, tycker jag att jag är lite coolare än du. Eftersom alla hatar mig där. Alla, ja, älskar dig. Nej, det är inte så att alla hatar mig, för de flesta vet inte vem jag är. Men
de få människor som vet vem du är, bara, han är ett svin.
Han ska inte prata med dig, för han kommer snacka skita med
dig. Men det är, jag tänker att jag är ju verkligen uppfostrad. Det jag
du är uppfostrad, ja. Mm.
Jag är uppfostrad i systemet. Alltså jag har ju extremt stort förtroende för Sverige, för det svenska politiska systemet, för våra institutioner. Jag tycker att statistiken backs me up on this. Och särskilt i jämförelse med typ det enda land som jag någonsin annars pratar om och som jag också bott i, nämligen USA. Dåligt land i dessa jämförelser. Och därför det, så där är väl jag partisk, att jag är en system lover.
Ja. Du vill inte att systemet ska förändras, nej.
Nej, alltså inte radikalt. Om du skulle säga så här att, men Henrik, vad gör du för att införa den här proletära arbetardiktaturen?
Därför gör du gärna att ligga med systemet då för att det...
Därför att det här systemet är bättre. Nej, för att det här systemet är bättre än det vi har haft innan. Och om du jämför med världen, så är det rätt många som tittar på så här: kan inte vi bli som Sverige? Och då blir jag så här, vet du vad? Om alla andra tittar på oss och säger, kan inte vi bli som det? Ska inte vi, några av oss, se till och liksom försöka hålla det här systemet om armarna?
Så den här kritiken mot Almedalsveckan, den tycker du är felaktig? Du tycker att det är skitsamma?
Men det är lite skitsamma. Alltså, om du hade exakta exempel så här. Mm. Ja, men varför, när du knullade med den där, då gjorde du att du mörkade det stora avslöjandet som skulle ha fällt en regering. Mm. Om du hade ett sånt bra och starkt exempel, då kunde vi ha börjat diskutera det problematiska. Om du hade något exempel, kunde vi prata det mer. Sen tror jag återigen att det känns som att, och nu kanske jag klumpar upp dig lite, men jag tänker att du och ditt komikergäng och, ja men som vi ska säga, Nöjesguiden och Fun People with Gifts, felfokar lite i så här, bara, det där har vi en problematisk historia. Jag bara, nej, jag är inte det problematiska här. Ni släpps aldrig in på de ställen där det är problematiskt. Ni kommer inte dit.
Jag alltså?
Jag sa dig och den här stora gruppen som jag...
Var det vi inte kom? Vart
nej, men så här, på de middagarna eller de galorna eller de styrelserummen riktig makt äger rum.
Mm. Vi får inte se det, menar du?
Nej.
Och då får du se det?
Pyttelite. Det lilla jag sett has shocked me to the bone.
Okej. Okay. Så det här får ni allmänna. Det är inte ens värt att lägga möda på att bli irriterad på.
Lite så känner jag.
Aha. Det finns,
men det är också så himla snällt. Ja, för det är liksom, det är inte så här, det är ju inte någon som kommer till elitgrupp, utan det är så här, det är för töntar som åker dit, alltså elevrådsmänniskor, fast nu heter det elevkår, har du hört talas om detta?
Jo, jag vet ju detta också. Men vad bra att då får alla reda på det nu. Sluta kritisera dem, för det är inget varmsjuk på. Det är bara töntiga människor som står och försöker vara balla och dricka vin.
Ja!
Men vad fint. Fortsätt du vara kompis med makten då. Fortsätt du.
Corona-makten.
Fortsätt du att vara en dålig journalist, Henrik. Du, tycker du om skoj?
Ja,
det
gör du, love skoj.
För att i så fall tycker du ska lyssna på min och Jonathan Unges nya podcast. Den är ganska ny. Har du gjort det?
Nej.
Dela Sport heter den.
Va?
Dela Sport.
Det här låter som att det har att göra med sport.
Den är till för alla som älskar och eller hatar sport.
Okej, det här kan locka mig. För det här... Jag hamnar i en av de kategorierna.
Ja, du gör det, va?
Och det roliga var att jag ville dra av mig min vigseling och kasta den på dig när du sa sport. Det väcker såna starka känslor hos mig.
Men då tycker jag, då är det en påska bara till för dig. Och alla du som lyssnar, du kan också lyssna på den om du vill. Och om du är en av de två kategorierna, du hittar den var där du hittar podcast. Nu säger vi tack och jag för idag, tycker jag, Henrik.
Tack och
Tack för att du lyssnade. Och du som lyssnar, du får jättegärna stänga av nu, för att nu blir det inte mer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.